Det är torsdag den 22 juli och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. Dessutom är det löning ikväll. Ja, imorgon kan man väl säga. Men ikväll vid midnatt där, precis över klockslaget, spöktimman, så kommer lönen in på kontot för de allra flesta. Vissa får ju i och för sig lön lite senare, 26 eller 27, kanske beroende på om man jobbar statligt eller kommunalt eller sådär. Men många får ju lönen imorgon. Vi befinner oss dessutom mitt i sommarbörsen, mitt i sommaren, och börsen kan man väl säga också står lite grann i zenit. Det har ett starkt börsår, det är också en stark sommar, det fortsätter allt jämnt. Men någonting är ju lite annorlunda i det här avsnittet, och det är att min parhäst Johanna Kull inte kunde lösa det rent praktiskt att vara med i det här avsnittet den här veckan. Vi spelade ju in ett antal avsnitt i förväg, har skjutit ut här under sommaren, det är därför vi inte har varit aktuell spot on på vissa händelser. Det har hänt ganska mycket under sommaren. Det blir ytterligare ett sånt avsnitt nu också. Sen så kommer vi ju så sagt igen tillbaka. Men den här veckan så har vi inte med oss Johanna. Men se det från den ljusa sidan. Ska du orka dras med mig? Det blir ju inte en jättelång podd. Men vi checkar in och stämmer av läget lite grann. Men Johannas marknadsvärde stiger ju markant till nästa vecka. Då kastar du dig på podden igen. Då är hon förhoppningsvis tillbaka helt enkelt. Men som jag sa, sommaren, mitt i halvlek, börsen har stigit 29,6% sedan årsskiftet och 6,85% under sommaren, vilket är starkt. Det går inte att säga någonting annat. Sommarbörsen brukar ju tendera att kunna vara lite stökig, och det är ofta juni och augusti som är bad boys som stökar till det lite grann där. Juli brukar ofta vara stark. Juli är en rapportmånad där Q2-erna kommer in. Det är en, får man väl ändå säga, hyggligt stark rapportperiod även i år. Och jämförelsetalen är ju enkla, för vi kommer ihåg att någon släckte lampan för världsekonomin där fredag den 20 februari började det gå ner lite grann intradag. Den 24 februari då var det nattsvart rakt ner i källan, 4,31% ner. Virusspridningen utanför Kina var ett faktum. Italien befann sig i strålkastarljuset globalt, och där allting där senare är ju historia, som man brukar säga. Det innebär också att det är ganska enkla jämförelsetal vi har under den här rapportperioden, Q2an då. Men det vet ju marknaden redan. Jag menar, om någon släckte lampan för världsekonomin där i februari 2020, så var det ju egentligen i Q2an, alltså den här rapportperioden som bolag nu rapporterar, som var allra sämst i väst. Sen började det ju så sagt ligen bli bättre. Det innebär ju också att det kommer att vara bra siffror från bolagen. Det kommer vara rejäla intäktsökningar, det kommer vara rejäla marginalförbättringar, och det kommer att vara rejäla vinstökningar också. Det här är förväntat. Men frågan är ju hur pass bra det är, hur pass bra rapporterna kommer att vara, för marknaden är ju framåtblickande. Och det här har vi också sett lite grann, att vissa bolag som har kommit in med väldigt bra rapporter har fått ganska ljumt mottagande, och då kan man ju ganska lätt inse att okej, här förväntar man sig kanske ännu mera, även fast rapporterna kommer in inline med vad man officiellt från analytikerhåll säger att man har räknat med. Sen kan det ju också vara så att pandemivinnare kan ha fått det lite njukt också, att man inser att ja, okej, det är bra, det är fortsatt bra, men nu kan det väl ändå inte bli bättre. Så det är ju lite paradoxalt, även fast det går bra för vissa bolag, så ser man ändå att marknaden är lite försiktig, avvaktande och funderar kring, kan det bli bättre än så här? Man får nästan lite svindel och lite fjärilar i magen. En liten utsvävning skulle väl kunna vara att vi såg det i Netflix rapport här också, som kom in bara för någon dag sedan, där man kom in med 1,5 miljon nya abonnenter. Förväntat var omkring 1 miljon, så det var ju lite bättre än förväntat på nya kunder, men en rejäl inbromsning gentemot pandemin, där vi under det sämsta kvartalet i fjol såg 15 miljoner nya abonnenter under ett enskilt kvartal. Så att vi ser ju en inbromsning, det är ju en effekt av att samhället så sakteligen öppnar uppåt igen, och där man kanske känner att ja, men det här kanske är piken, topp för den här gången, innan det är dags att ladda för nästa steg uppåt så att säga. Så att lite försiktighet även bland bolag som ändå har kommit med starka rapporter. Och sommarbörsen brukar vara lite turbulent. Juli brukar ju som sagt vara ganska hygglig. Det är ju rapportperioden då. Men här i avsnittet så tänkte jag dels att vi kollar lite grann på hemesterbolagen. De som man brukar säga gynnas av den här hemestertrenden, semesterstaycation. Den fortsätter ju allt jämnt. Det är ju inte ett jättestort resande utomlands just nu, utan många stannar ju och semestrar på hemmaplan. Vi ser även att den här delta-varianten av coronaviruset som först upptäcktes i Indien har börjat sprida sig runt om i världen, även i Sverige, och så står också för en stor andel av de nya insjuknade just nu. Och som jag har läst och förstått i alla fall, så är det ju de som reser utomlands som riskerar att ta med sig det här hemåt igen. Det här kanske gör att vissa väntar ytterligare lite grann med att semestra utomlands. Jag vet inte vart man behöver ansiktsmask och inte, men det känns ju kanske inte jättekul att gå ut med ansiktsmask hela tiden, förutom när man kanske ligger på badstranden eller äter sin lunch. Så jag tänker mig att det får gå ett litet tag till innan vi börjar se att det normaliseras. Även om man ser från den industrin, alltså upplevelse- och reseindustrin, att det börjar takta på åt rätt håll, vilket såklart är roligt. Men några bolag som gynnas av att vi faktiskt fortsatt håller oss på hemmaplan är exempelvis Thule, som vi pratade om här i förra avsnittet. Ta några bolag, lite kort om siffrorna, bara lite kort om vad de sa om rapporten för att få någon form av lackmustest eller pulsmätning om man så vill. Thule här, där såg vi att omsättningen steg 58,1% i senaste kvartalet, så att den var upp mot 68% om man justerade för valutan också. Bolagen, det de kan påverka, det är ju att sälja produkter och tjänster såklart. De kan ju inte påverka av om de säljer en produkt i dollar, får en intjäning i dollar och sen ska redovisa i svenska kronor, och så har dollarn fallit. Å andra sidan så är det ju klart att efterfrågan på bolagsprodukter också påverkas lite grann av valutafluktuationer, så att det hänger ju ändå ihop på något sätt. Men omsättning upp 58,1% och resultatet steg 112%, och det här är per aktie. Och det här kan ju också vara lite relevant att tänka på, därför att ibland, inte nu i det här fallet, men ibland kan det ju vara så att resultatet i ett bolag har stigit väldigt kraftigt, men att man också har remitterat nya aktier, tagit in nya pengar kanske för en offensiv framtidssatsning. Och där är det ju viktigt att kolla på antalet aktier i bolaget. Har antalet aktier ökat eller kanske sjunkit för att bolaget har gjort återköp och helt enkelt makulerat aktier? Så inte bara titta blint på att resultatet har stigit, utan även resultatet per aktie. Det är relevant, för att där kan man ju se att resultatet är upp jättemycket, men resultatet per aktie är inte alls upp speciellt mycket, eller kanske till och med inte ner, men inte upp lika mycket. Då kan man ju ana att det är för att man helt enkelt har fler aktier i bolaget. Och någonting som jag också tycker är intressant med det här, det är att de här nivåerna är över 2019 års nivåer också. Lite grann det temat jag var in på nyss, att det är ju självklart så att vi kommer se en återhämtning, ganska rejäl sådan, i de allra flesta bolagen i det här kvartalet. Men det är intressant för de som inte bara ser en återhämtning utan har fått en rejäl skjuts och faktiskt överpresterar den perioden som var innan vi kände till coronapandemin och coronaviruset. Ja, coronaviruset har ju funnits sedan tidigare, men den här varianten och den här pandemin då såklart. Och det man kommenterade från Thules håll var ju både stigande materialkostnader och kraftigt stigande fraktkostnader, vilket är någonting man generellt bör hålla ett öga på. Dels av de här materialkostnaderna, men Assa Abloy som bland annat tillverkar passagelösningar kan man väl säga, men det började väl med lås en gång i tiden, och nu är elektromekaniska lås, och det är de här korterna som man använder på hotellerna för att ta sig in och så vidare, entrélösningar. Men det är klart att det går ju en hel del material, insatsvaror, stål här, och i Assa Abloys fall så pratar man om att det här är inte bara inflation, det här är hyperinflation. Man menar alltså att det är kraftigt stigande materialkostnader som är nästan, de nästan skenar, och det här är väl någonting som lite grann går hand i hand med att vi nu försöker återstarta global ekonomi. Vi är inte riktigt i synk, vissa länder återstartar, har inte lockdowns längre, drar ner på restriktioner, medan vissa andra länder faktiskt återinför restriktioner och partiella lockdowns dessutom. Så att vi, världen är global, men vi är inte i synk i den globala återhämtningen och återöppningen av de globala ekonomierna. Därför blir det lite Bambi på hal is, och det blir inflationsspikar exempelvis. Så att materialkostnader, det är jobbigt, och dessutom så kommenterar man ju kraftigt stigande fraktkostnader också, och där har vi ju sett fraktrater som har stigit en 500 eller 1000 eller upp till mot 1500%. Och det är klart att alla produkter som vi köper har ju en fraktkomponent i sig. De har fraktats inte sällan från Asien. Och sen ska de in i Europa då exempelvis. Jaha, då vart de fast i Suezkanalen. Det tog några dagar, och sen så ankommer man hamnarna, och sen så kommer alla dit samtidigt, och så måste man stå och vänta och vänta och vänta innan man kan lasta om och ta sig djupare in i Europa för att avlasta i Göteborgs hamn exempelvis. Allt det här får ju en negativ påverkan, och många drog ju ner på behovet av fraktcontainers under pandemin, för man tänkte att efterfrågan skulle falla så pass mycket. Det gjorde den inte, och då behöver man mer frakt istället. Alla kommer på det samtidigt, och då får man vänta, och man måste rampa upp utbudet helt enkelt. Det här är ju övergående. I min mening så ser jag ingen annan möjlighet än att det är övergående. Tar vi inflationen som man har pratat om mycket i USA, så här förra gången, så en tredjedel av uppgången där berodde på stigande priser på begagnade bilar. Jag förstår det. Är det så att vi har en halvledarbrist globalt, vilket innebär, ja, samma sak där egentligen. Man drog ner på sina beställningar för man trodde att efterfrågan skulle falla kraftigt under pandemin. Det gjorde den inte, och sen ville alla rampa upp produktionen igen, och sen så la man ordrar, men då var det så här: hörni, vi har ju anpassat oss efter orderläget, orderingången, och sorry, ställer i led. Och det här har ju gjort att väldigt många biltillverkare också har fått ställa sig i led och dra ner eller pausa produktionen också. Det här är ju både på tunga lastvagnar men även på personbilar. Vilket såklart gör att det blir en större efterfrågan på begagnade bilar, för de är redan producerade. Jag kollar själv på ny bil. Familjen växer ju. Man måste ju ha nästan till ett rymdskepp för att kunna ta sig någonstans, även om vi bara använder bilen från A till B, från parkeringen till mataffären. Och den står still 95% av tiden. Men det är trevligt att ha en bil, speciellt om man har barn och man vill vara lite mobil. Men det kostar skjortan att köpa en begagnad bil just nu, och det finns inte speciellt mycket utbud. Det här är ju också övergående. Både stigande priser på begagnade bilar, oljepriset, all energi och olja. Där är det ju driving season i USA. Allt fler människor beger sig ut på vägarna. Vi är så sagt ligger på väg tillbaka till jobben. Vi sitter med i bilen och kör här. Är det ju bra på marginalen att OPEC Plus beslutade i söndags om att faktiskt öka produktionen, utbudet av olja. För det på marginalen gör ju ändå att det tar lite grann udden av pristrycket uppåt. Och som jag sa här nyss, varenda produkt som vi konsumerar i världen har ju en komponent av frakt i sig. Det intressanta, jag har sagt det många gånger i den här podden, det är ju att om man beställer någonting från USA så tar det en månad på världshavarna från Kina till USA. Och containern har stått lite fel och sådär, så det är lite sånt där stök. När de ankommer amerikanska hamnar, så har jag sett en siffra för några veckor sedan där det var efterfrågan på lastbilsleveranser, lastbilskörning, hade spikat 180% year on year, alltså då och då i förhållande till för ett år sedan när efterfrågan var i princip noll och ingen alls. Samtidigt som antalet leveranser, lastbilar, avgångar, truckers, alltså lastbilsförare, det var ner 30%. Och det är klart att det här skapar huvudbry. Jag såg senast idag, nu svänger jag ut lite grann från temat på podden, jag ber om ursäkt för det, men jag såg senast idag en liten kuriosa som pekar på hur jobbigt det är på arbetsmarknaden i USA just nu. Vi har en arbetslöshet som är hög, den är betydligt mycket högre än innan pandemin, vilket också gör att det är lite svårt att tro att den här höga inflationstakten ska vara ihållande. Vi har konstiga baseffekter i och med att världen stod still för ett år sedan, den beror vi jämför med, och vi har en arbetslöshet som är mycket högre än under förra året, och då att tro att vi kommer få en permanent mycket högre inflationstakt härifrån och framåt när centralbankerna har kämpat med att få upp inflationen under så lång tid, det ser jag som ganska osannolikt. Men en intressant kuriosa ändå som jag såg det här då, eller spaning får man väl säga, Och här säger man då att andelen jobbannonser som använder ord så som anställer skyndsamt, gärna igår, har stigit 50% sedan årsskiftet. Vilket innebär att, eller snarare tyder på att det blir jobbigare och jobbigare för företagen att hitta arbetskraft. Och liksom, det här är ju någonting som riskerar att addera en våt filt och lite smolk i bägaren över den ekonomiska återhämtningen. Och det gäller väldigt många branscher. Jag vet även restauranger i USA har jättesvårt att hitta personal. Chipotle är en burrito-kedja som höjde priserna 5% på ett bräde rakt av för att öka lönerna till de anställda. Det är huggsexa om personal helt enkelt i USA. Och trots det har man ändå svårt att hitta personal. Det är verkligen ett tecken i tiden helt enkelt. Många som är hemma som kanske inte riktigt vågar bege sig ut på arbete ännu, utan man inväntar och ser vart det här ska ta vägen tills pandemin lugnar ner sig lite grann. Å andra sidan så är det ju väldigt många som faktiskt har fått både en och två sprutor nu. Nåväl, både stigande materialkostnader och kraftigt stigande fraktkostnader pratade alltså Thule om. Någonting som jag tycker man bör hålla ett öga på vad gäller egentligen alla bolag som har en produkt, som säljer en produkt som tillverkas i exempelvis Asien, som är beroende av försörjningskedjor. Det intressanta här också, det är att man från bolagets håll säger att man spår att högsäsongen i år kommer att förlängas ända in i tredje kvartalet, då många ändå fortfarande inväntar sina sprutor. Thule, aktien upp 41,5% sedan årsskiftet och vi har 10 729 ägare där. Nästa bolag till rakning är Mips. Där har vi en omsättning som ökade 115% och ett resultat per aktie som steg 241%. Bra operationell hävstång här vittnar om troligtvis då såklart. Det känns som att Mips också mer och mer har blivit en hygienfaktor. Jag ser mestadels Mips-hjälmar när jag är ute och cyklar till jobbet. De flesta hjälmarna i butiken är Mips-hjälmar. De flesta varianterna när jag får hem reklamblad in i brevlådan visar och saluför hjälmar som har ingrediensvarumärket Mips. Ungefär på samma sätt som att funktionskläder har Gore-Tex ofta som ingrediensvarumärke. Och här lyfter ju, och för er som kanske inte känner till Mips då, det är ett bolag med en gul insats i hjälmar som skyddar mot rotationsvåld och kraftigt, får man ju säga då, sänker risken för hjärnskador vid rotationsvåld när man kommer och cyklar och faller olyckligt eller befinner sig på en byggarbetsplats och får en svängande hjärnbalk i huvudet. Helt enkelt svensk ingenjörskonst och tog sin grund egentligen med en hjärnforskare som blev frustrerad, eller hjärnkirurg ska jag säga, som blev frustrerad över alla patienter som kom in med hjärnskador trots att de hade haft hjälm. Och även här allting annat därefter är historia. Men vd lyfter upp leverantörsledet som utmanande och stigande materialpriser även här då har lett till att bolaget har aviserat prishöjningar, tror jag var inne i Q3. Och det här är ju intressant att många bolag verkar faktiskt vara rätt duktiga på att föra de här kostnaderna vidare och alltså inte behöva absorbera de stigande kostnaderna och därigenom acceptera sänkta marginaler. Aktien upp 81,8% year to date eller sen årsskiftet. Och vi har 13 447 ägare. Sen har vi BHG eller Bygg Hemma Group där omsättningen steg 31,8% och resultat per aktie steg 21,6%. Här såg vi en rörelsemarginal som försvagades lite grann. Och vd anger här att den nordiska home improvement marknaden är värd 300 miljarder kronor och den europeiska då är 20 gånger större. Samtidigt som online-penetrationen fortsätter att öka. Jag kan ju rimligtvis anta att man har en hyggligare marginal i online-delen än i butiksdelen. Men att butiksdelen är ack så viktig, inte minst när det kommer till byggvaror. Och här siktar man på att faktiskt öka andelen egna varumärken också. Traditionellt sett, jag tar inte gift på i det här fallet, men jag utgår från det, så är det ju en högre lönsamhet när det kommer till egna varumärken. Dessutom så skapas ju också en större stickiness och en högre lojalitet i och med att man inte bara kan gå till vilken kedja som helst och köpa produkten från det här varumärket man har kommit att gilla, om det är så att ett eget varumärke som bara finns i Bygghemma Groups eller BHGs butiker. Det skapar den här stickiness att kunderna kommer tillbaka för att man gillar de här varumärkena i sånt fall. Och här tackar vd Adam Schatz aktieägarna också en växande skara som jag har förstått åttafaldigats sedan 2019. Och där vill jag bara säga att den har stigit 8,65 gånger hos Avanza under perioden, så faktiskt lite mer. Och hälften av bolagets aktieägarbas återfinns tydligen hos oss. Aktien ner 20% sedan årsskiftet, 5444 ägare. Det här tror jag är ett klassiskt exempel av att det har gått sjuhelsikes bra för bolaget, både Bygghemma Group men även Byggmax under pandemin. Det har varit en jätteskjuts. Det är fortsatt bra fart under galoscherna, men den marknaden kanske känner att det finns många orosmoln och nu kanske man börjar öppna upp och kan det bli så mycket bättre. Och vi har sett ganska kraftiga störningar i försörjningen av byggvaror globalt och enorma prisrusningar, alltså rejäla prisrusningar, som man kanske också är lite orolig för om det kan hämma efterfrågan på marginalen och sådär. Så att aktien har backat 20% sedan årsskift. Där är det då intressant att kolla på Byggmax, konkurrenten. Där har vi sett en omsättning som steg 13,4% och resultat per aktie som steg 29,84%. Så omsättningen steg mindre än Bygghemma Group, samtidigt som resultatet steg desto mer. Och här kommenterar vd att årets andra kvartal blev det bästa någonsin och att lågpristrenden accelererar samtidigt som de kniper marknadsandelar. Man kommenterar även de ökade råvarupriserna som vi har sett, men som då gynnar Byggmax efter på marginalen i relativa termer, i och med att Byggmax är ett lågprisalternativ och har positionerat sig som en lågprisaktör. Så att här, i och med att priserna på väldigt mycket byggvaror har stigit väldigt kraftigt, så har det indirekt på något sätt gynnat Byggmax med sin positionering med att det ska vara billigt. Jag menar, konsumenterna kan förmodligen absorbera en del av prisökningarna, men till slut kanske blir det lite jobbigt och då kanske man vill betala lika mycket som man betalade förra sommaren när man började bygget av den här altanen, och så åker man till Byggmax då helt enkelt. Här kommenterar man också utmaningarna i varuförsörjningen men tycker att de är hanterbara, och sen anger man också att marknaden är större idag än innan pandemin, men inte riktigt i samma nivå som under pandemin när det var som värst. Den här aktien har stigit 40% sedan årsskiftet. Bygghemma Group fallit 20%, Byggmax upp 40% och har 24,299 ägare hos oss, och en betydligt större ägarbas också, 5 gånger större ägarbas, och har onekligen gynnats av deras lågprispositionering i marknaden. SkiStar, kort kan vi väl också säga, SkiStar har ju brutet räkenskapsår, så att de har inte kommit med en färsk rapport nu liksom i juli, utan de stängde ju det kvartalet 31 maj. Men även där så är det ju en aktie som gynnas av semester, hemester, staycation-trenden. Och i senaste kvartalet var omsättningen upp 76% och resultatet per aktie steg från minus 7 öre i och med att en jobbig period i fjol eller var, till 60 öre. Så även om rapporten har en liten tid på nacken, så sen dess så har vi pratat om ökad efterfrågan på semester i fjällmiljö. Jag har förstått när jag har sett statistik från Svenska Turistföreningen och på lite andra håll runt om att det är högtryck när det kommer till bokningar. Vi semestrar på hemmaplan och intresset för fjällvärlden etc. är på väldigt, väldigt höga nivåer. Och det här har SkiStar också pratat om tidigare, att det har varit ett högt bokningsläge inför sommaren. Och sen har jag också förstått, jag hade ju med vdn i podden här för en tid sedan, där han också sa att det var en rejäl uppgång i bokningstrenden för sommarperioden. De har ju en ny sommarsatsning för att kunna kapitalisera på sommarperioden också, inte bara vinterperioden som man hör av namnet SkiStar. Det har ju alltid varit vintersäsongen som har varit deras stora säsong och kommer ju vara fortsatt, men det är ju kul om man kan kapitalisera lite mer på sommarperioden också. Helt enkelt. Så att det här är, det är spännande. Nu har man öppnat upp gränserna lite grann, som jag har förstått. Det är lite enklare att ta sig över. Norrmännen kan komma över också och stötta upp lite grann med flera. Aktien upp 48,6% sedan årsskiftet och 22 611 ägare. Nu kan det ju också vara så att vissa äger den här aktien då för att det finns en aktieägarförmån, att om man äger 200 aktier minst och så får man 15% rabatt på skipass, skidhyra och så vidare. Så att många köper av den anledningen också, för det blir ju lite pengar, lite besparingar. Sen har vi Dometic. Det här nettoomsättningen steg 67% och resultatet steg 340%. Och Dometic har vi pratat här i podden om tidigare också, när jag och Johanna pratade om bolagen som gynnas av hemestertrenden. Och här kommenterade vd att det är ett nytt kvartalsrekord trots utmanande störningar i leveranskedjorna världen över. Det här känner du igen nu, det här har vi pratat om när det kommer till i princip vartenda bolag här, att många pekar ju på det här. Och de här bolagen som vi har pratat om nu också är ju producerande bolag med produkter som ska fraktas och som behöver material. Det är inte digitala ettor och nollor, alltså mjukvarubolag helt enkelt. Och intresset för semestrande i husvagn och husbil har varit tydligt, inte minst i USA också, där jag noterar att millennials och generation Z, de som är yngre än mig, jag börjar bli gammal, står för en rätt stor del av tillväxten. Tidigare så kanske man har känt att det här husvagn, husbilar, men det är lite mer seniorer och så. Det är mycket som tyder på att det börjar svänga om. Och att det är de yngre generationerna som står för tillväxten, i alla fall just nu. Och jag tror ju att det här kan skapa nya vanor för framtiden som kan hålla i sig, som man ändå kan tillåtas extrapolera över lite längre tid. Så det ska bli spännande att se vad som händer med de nya vanorna som etableras under den här perioden. Även här lyfter man fram stigande råvarupriser och fraktkostnader som en viss utmaning. Så som alla andra, aktien upp 33% sedan årsskiftet och 9952 ägare. Jag vill ha in KABE här också, men vi har inte fått in rapporten där. Men jag noterar att den är upp 35,7% sedan årsskiftet och 2430 ägare. Och som grädde på moset, avslutningsvis, så vill jag också bara bjuda på de aktierna som flest kunder har köpt under sommaren och de aktierna som vi har investerat mest pengar i, alltså mest nettoinvesteringar. Alltså vilka bolag är det, inte bara som har varit i ropet, som har fått många nya ägare, utan vilka bolag har lockat avansianernas gunst och fått störst investeringar? Vart har vi placerat våra pengar i störst utsträckning? De aktierna som kunderna har köpt mest är Investor, AMC i USA, Volvo, Kinnevik, Embracer Evolution, SBBB, Agir Bio, Avanza och Norwegian Air Shuttle. Och aktierna som netto köpts mest, alltså där vi har lagt störst andel av plånboken under sommaren, är Volvo som kniper 16% av nettosparandet, Investor, Hennes & Mauritz, Evolution, Ericsson, Avanza, AMC, SBBB, Kindred och Oncopeptides. Och med de orden så vill jag tacka för den här veckan. Jag ser väldigt mycket fram emot nästa vecka när förhoppningsvis Johanna är med oss igen. Jag hoppas att du har stått ut med mig under den här stunden när vi ändå har gjort ett litet nedslag under mitt i sommaren och vad bolagen som ändå gynnas av hemestertrenden, vad de säger i vd-orden. Vad säger bolagen? Vad tror de om framtiden? Och vilka orosmoln finns där ute? Jag tycker det är ändå lite spännande att få en liten pulsmätning helt enkelt. Så med de orden, tillbaka till vad du än gjorde och njut av sommaren, ladda batterierna, så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej!